Den inre kretsen av Marie Ljungstedt. Prolog. Vårdagjämning, lördag den 20 mars. På långt håll syntes endast ett svagt ljussken. Igors Bladelis upptäckte det i sin kikare när det estniska lastfartyget passerade piren på väg ut ur Visby hamn. Han stod på däck på babords sida. Skymningen hade lagt sig över den ödsliga hamnen och färjeterminalens kalla ljuslyktor höll på att tändas. Bakom sig lämnade båten den medeltida staden med sina köpmanshus, den 6 meter höga ringmuren och domkyrkans svarta torn som reste sig mot himlen. Byggnaderna runt hamnen tycktes tomma, fönstren som svarta, oseende ögon i fasaderna. Bara ett fåtal fiskebåtar låg och guppade oroligt vid kajen. Nästan alla restauranger var stängda så här års. Inte en människa var ute på gatorna. Han såg någon enstaka bil på färjeleden ner mot hamnen. Lika levande som staden var på sommaren, lika död var den på vintern. Igors Bladelis huttrade till i sitt oljeställ. Näsan rann. Luften var rå och kall och det blåste som alltid. Suget efter nikotin hade drivit ut honom på däck. Bakom skorstenen fann han någorlunda lä och grävde fram det skrynkliga paketet ur bröstfickan. Efter flera försök fick han fyr på cigaretten. Vinden isade i ansiktet och kylan letade sig skoningslöst ner innanför kragen. Han längtade efter en varm säng och att få sjunka in i sin hustrus mjuka famn. I 10 dagar hade han varit hemifrån, men det kändes längre. Han lyfte kikaren för att följa kustlinjen. De branta klipporna stupade rätt ner i havet. Bortom hamnen på den här sidan fanns inte mer än ett fåtal hus. Han lät kikarsiktet glida ut med bergväggarna. Ön tycktes karg och ogästvänlig från platsen där han stod. Mörkret föll snabbt. Han slängde fimpen över bord och skulle just återvända under däck när ljusskenet plötsligt blev starkare. Eldslågor skymtade bortifrån en klippa som sköt ut i havet. Han hejdade sig och lyfte kikaren ännu en gång. Ställde skärpan så gott han kunde. Högst uppe på berget flammade en eld mot den mörka himlen. Som en valborgsmässoeld i mars. Han anade människor som skuggfigurer runt bålet. De tycktes hålla facklor i händerna. Silhuetterna rörde sig taktfast i ett bestämt mönster. Någon höll upp ett föremål i luften och kastade det i lågorna. Mer än så kunde han inte urskilja på så långt avstånd. Strax var båten förbi och ljusskenet försvann ur hans horisont. Igors Bladelis sänkte kikaren och kastade en sista blick bort mot bergsklippan innan han öppnade dörren till kajutan och gick in i värmen. Måndag den 28 juni. Nedanför Fröjels kyrka bredde rapsfält och åkrar ut sig som gula och gröna mattor ner mot havet. I ena kanten av fälten syntes den brokiga skaran. Med jämna mellanrum stack ett huvud upp ovanför det höga gräset när någon reste sig för att sträcka på verkande leder eller byta ställning. En vit keps, en halmhatt, en sjörövarskarf, ett långt hår som tvinnades upp på huvudet i ett försök att ge ett ögonblick svalka för att sedan släppas ner över axlarna igen. Bortom de krökta ryggarna avtecknade sig Östersjöns skimrande vatten likt en blå, löftesrik fond. Humlor och getingar surrade bland klarröd vallmo. Havren böljade sakta fram och tillbaka när en lätt bris pustade förbi. Annars stod luften mest still. Ett högtryck från Ryssland hade dragit in över Gotland och parkerat sig sedan en vecka. Metodiskt arbetade ett 20-tal arkeologistudenter med att gräva ut det som 1000 år tidigare varit en vikingatida hamn. Arbetet var tungt och tålamodskrävande. Holländskan Martina Flochten satt på huk i sitt schakt och skrapade bland stenar och jord med skärsleven. Hon arbetade ivrigt men försiktigt med det lilla verktyget för att inte förstöra eventuella fynd. Då och då plockade hon upp en sten och slängde den i den svarta plasthinken bredvid sig. Nu hade det roliga börjat. Efter ett par veckors resultatlöst grävande hade de sedan några dagar...